Tala om det, den tredje punkten idag. Det är flera som har frågat, ska du göra det? Så jag säger ja. Och jag tycker att det är viktigt, för vi lever i tider av förändring. Oerhört mycket förändring sker. Och det har vi sagt, och jag har försökt tala om församlingen i en pluralistisk tid, om det mångkulturella, som är egentligen något helt nytt för vår tid jämfört med hur det var för, om man går decennier tillbaka. Sen är också tala om individualismen som blir mer och mer i centrum. Det är nästan som en gud i vår tid. Jaget. Eller självet. Och idag så tänkte jag faktiskt att jag ska försöka ta mig an och säga någonting om sekulariseringen. För det är väl så att vår tid blir mer och mer sekulariserad. Och jag ska förklara vad det betyder. Det är ju sådana här fina begrepp som behöver sin förklaring. Och jag har en liten dubbelkänsla kring det här ordet idag. Precis som en gravid kvinna har. Är det inte så? Jag har inte varit gravid själv. Men jag kan föreställa mig att det är en dubbelkänsla när förlossningen närmar sig. För man vet att det är inte bara den här härliga lilla skapelsen som ska förlösas, utan det är också smärtan. Det är också en stor vånda inför allt nytt liv. Och det behöver vi veta, att i tider när det ska ske förändringar så är det alltid förknippat med en viss vånda och en viss smärta. Ingen församling som vill förnyas och förändras undgår denna känsla av smärta. För vi vet att det är nödvändigt med nytt liv. Det är nödvändigt med nya generationer. Men det är också nödvändigt att bryta sig ur det som man kanske har varit i. Och det är smärtsamt ibland, för det går rakt igenom mitt eget liv. Det går rakt igenom mina gamla föreställningar. Det gör att tryggheten rubbas. Och vi har ju många unga familjer också i församlingen som väntar och som har just fått barn. Och det är klart att det är så mycket som förändras när nytt liv kommer till. Det sker en enorm förändring i alla prioriteringar, i allt som berör livet. Det som börjar 6 på morgonen och håller på till 12 på kvällen. Sen är det några tider av nåd däremellan, några timmar. Och sekulariseringen, jag ska försöka nu alldeles i korthet bara definiera det, vad det handlar om. Och sen ska vi dyka in i, inte bara i själva diagnosen utan också i receptet idag. Och egentligen ordet sekularisering betyder förvärldsligande. Och det innebär att man intar en mindre andlig hållning och en mer världslig syn på samhället. Och det kan också innebära att man ser mera världsligt på religionen, att religionen marginaliseras. Allt det andliga hamnar mer och mer i marginalerna. Och det här vet ni som är äldre, att förr så var kyrkan mitt i byn. Men att kyrkan marginaliseras. Också kristendomen läggs åt sidan mer och mer i vår tid. Och det är någon som sa så här att svartrocken, prästen, har blivit utbytt mot vitrocken. Om man vill beskriva en förändring som har skett. Prästen var den som man hälsade på förr och var väldigt aktad. Idag så kan biskopar uttala sig i frågor i samhället utan att det berör en enda människa. Jag tror faktiskt inte att alla utlåtande från ekumeniska rådet och kyrkornas världssamling och allt det här, det väger egentligen ganska lätt hos den enskilde medborgaren. Men förr hade prästen en väldig auktoritet, en väldig plats. Idag är det läkaren och psykologen. När folk har nöd idag så går man inte kanske till kyrkan utan man går till psykologen. Så att svartrocken har blivit ersatt med vitrocken. Och med sekularisering så kan man också säga att det blir en ökad likgiltighet inför de andliga frågorna, eller religionen ska vi säga. Man bryr sig mindre i kyrkan. Och det vet vi att det har varit på tapeten mycket nu i medierna. Att man funderar att varför flyr folk kyrkan? Och vi har sagt det tidigare att bara 3% av Finlands befolkning deltar regelbundet i kyrkogudstjänsten. Medan en stor del av folket tror på Gud. Och det här är en märklig paradox. Men det gör att man flyr på ett sätt kyrkan som institution. Och det är en del av sekulariseringen nog. Det finns några sekulariserade stater som man kan nämna. Kina är en av dem. Där har man försökt trycka religionen undan. Ryssland var också en sån innan det öppnade sig. Sverige har idag, eller toppar väl rankingen på världens mest sekulariserade land. Det är också en intressant utveckling för att Sverige har varit som alla andra nordiska länder ett starkt lutherskt land med en mycket kristen tradition. Turkiet och Indien är också sådana sekulära länder. Fast kyrkan och det andliga har en stor plats så är det ändå totalt separat från om vi säger så statsskicket, eller det genomsyrar inte så mycket. Och man kan fråga sig då att hur kan Sverige räknas som sekulariserad trots att vi har en massa helgdagar ännu som man firar i kalendern som bygger på en kristen tradition. Vi har ju en giftermålslagstiftning fortfarande som vilar på Bibeln. Och det är också hotat i Sverige, det vet vi, med de här könsneutrala lagarna som kommer. Och min stora fråga, det är därför jag är så dubbel. För att sekulariseringen är inte bara en väldigt negativ sak. Om man tänker Kina som en väldigt sekulär stat, där pågår den största väckelsen i hela världen. Tänk på det. Så att vi nu går in i en postkristen tid i Finland där det andliga marginaliseras och vi hamnar in i en ny situation där kyrkan hamnar mer i marginalerna. Det innebär inte att finländaren inte ska vara intresserad av det andliga. Snarare tvärtom. För det pågår, samtidigt som det pågår en sekularisering så pågår också ett fint ord här, en sakralisering. Ett ökat andligt intresse i landet. Och det här är en utmaning för oss. Det här, vi ska inte bara svartmåla en sekularisering. Europa är väldigt sekulärt. Men det finns en grogrund för en verklig väckelse mitt i denna situation. Så vill jag tolka det. Därav denna dubbla känsla. I Europa finns en kyrkosociolog som heter Peter Berger som har sagt så här. I Europa generellt så talar man believing without belonging. Att tro utan tillhörighet. Believing without belonging. I Norden så talar man om belonging without believing. Alla vill höra, man vill tillhöra någonting fast man inte bryr sig. Alla vill höra till kyrkan men de vill inte gå där. Och det är också en ganska lustigt fenomen. I Sydeuropa så går man till kyrkan men man hör inte kanske dit. I samma utsträckning. Så för att avsluta min inledning om vad sekularisering är. Tre punkter som man kan summera det med. Det är marginalisering. privatisering. Tron privatiseras. Och isolering. Man vill isolera religionen för att bli kvitt den. Men ja, det här är nu trender vi talar om. Och nu har vi inte öppnat Bibeln, utan nu talar vi bara om trender. Sekularisering. Och den här världen lever vi oavsett om vi vill eller inte. Och ni som kommer från andra länder än Europa, så kanske inte har upplevt det här ännu. För att ett land som, om vi tar Nigeria, där finns massor med pånyttfödda människor. Massor med kristna. Alltså det är frågan om tiotals procent av befolkningen som är bekännande kristna. Och där har ändå den, liksom den här kristenheten ett starkt inflytande i nationen. Det skulle kunna ha större. Med tanke på hur många det är. Men det är ändå så. Här så håller nu kristendomen på att marginaliseras. Och då frågar jag er här idag. Ska vi som församling bevara kristendomen i Finland? Ni tycker det? Ja. Ja, jag ska göra en liten analys kring det här. Det finns inga rätt eller fel svar. Men jag frågar mig så här, att ska vi kämpa för att bevara kristendomen med allt vad det innebär? Om vi tar kristendomen, om vi kopplar det till kyrkan som institution. Vet ni att de människor jag uppkänner som inte går i kyrkan, de har aldrig problem med Jesus. Men de har mycket problem med kyrkan. Det är därför ingen går i kyrkan i Finland generellt. Ni trivs ju här, och det gör jag också, och det är ju härligt. Men om vi talar om finländarna generellt, väldigt få människor går i kyrkan regelbundet. Man går på högtiderna. Men många ber till Jesus i sina hem. Nästan varje vecka, säger statistiken. 43% ber en gång i månaden. Det är många av dina arbetskamrater som knäpper sina händer och ber. Och jag tyckte det var så bra. Jag var i Jönköping tillsammans med några vänner här i veckan på evangelistveckan i Sverige. Då pingstpastorerna och evangelisterna samlades. Och han som är föreståndare i Oslo, Philadelphia, Egil Svartdal. Han sa någonting som jag tyckte var väldigt bra. Han liksom ramade in en känsla som jag har haft länge, men jag har inte kunnat formulera det. Han sa så här, att det som Europa behöver idag, det är mer Jesus men mindre kristendom. Om ni förstår. Jag ska försöka utveckla det här. Men Jesus är mera pop än någonsin. Jesus Kristus från Nazaret, han är i topp i all ranking. Hans bok är den mest lästa. Intresse för honom som person är större än någonsin tidigare. Men det som på något sätt de som ska representera honom har störst problem. Och därför är kristendomen, ibland ser inte människor Jesus på grund av vår kristendom. Och det smärtar mig. Och därför är på ett sätt kyrkan i kris. Och jag talar kanske mer generellt nu. Jag talar inte om vår gemenskap här nu generellt. Utan jag tänker att kyrkan är ett mycket större begrepp. Som institution och det här som bara rullar på. Som ett system. Utan värme och närvaro. Och, ja, fyll i själv. Vet ni att Jesus är vårt uppdrag. Jesus är vårt budskap. Jesus är alltings centrum i vår tid. Och därför är vår postmoderna tid så oerhört öppen för Jesus. Andligheten är väldigt stark. Folk går kurser i yoga. Och man har med bara i Korsholm i Medborgarinstitutet och i Vasa så kan man gå kurs i yoga. Det kunde man inte för många år sedan. Det är något nytt som har kommit in. Men det betyder att det finns en efterfrågan på ny andlighet. Mässor med ny andlighet och helande stenar och varma stenar och sånt. Det håller vanliga människor på med. Mystiken i tron. Men man missar Jesus. Kyrkan har varit så dålig generellt på att förmedla vem han är. Vad Jesus kan. Vad han har gjort. För det har fastnat på något sätt i det här kulturpaketet. Budskapet har fastnat i kulturpaketet. Och vad är kulturpaketet? Låt mig berätta. Det är det att man till exempel gjorde som, vi tar några decennier tillbaka igen, när finländarna började bedriva mission i Afrika, så trodde man inte att afrikanerna kunde prisa Gud med sina egna instrument. Så vi skickade tramporglar i containrar till Afrika, till bushen. Vi ber om förlåtelse för det. Till alla våra vänner. Det är förfärligt. Man exporterar den kristna kulturen. Man exporterar hela paketet kring. Man exporterar kristendomen samtidigt som man exporterar Jesus. Med allt vad lagar och paragrafer och förbud heter. Med allt vad restriktioner heter. Och någonstans när det blev för mycket av kulturpaketet så försvann Jesus. Och kvar blev bara någonting tungt. Någonting så här pietistiskt, ganska kärvt och krävande. En tung kristendom. För det var bara kulturen kvar. Den kristna kulturen och kristendomen. Med alla ritualer. Och borta var livet. Det här som började så bra med Jesus och den heliga ande och andeuppfyllelse. Så drunknade i hela kulturpaketet. Och därför tror jag att en kyrka som ska leva med tiden måste vara känslig för kulturen. Det är också den tid vi lever i. Jag kan säga att bara det lilla ingreppet här så är egentligen en väldigt viktig markering. Multimedia är en del av vår kultur. Gemenskap är en del av den här kulturen. Det är någonting utrotningshotat. Vi behöver veta vad vi ska ge för medicin till vår tid. Vi behöver veta vilka nycklar som går hem i vår tid. Och vi talar idag på ledarskolan om personlig evangelisation. Men jag tror att det är det absolut starkaste sättet att nå hela denna kultur, vår västvärld. En och en. För att det är det här kollektivet håller på att bryta sönder. Som vi talade om sist. Men det finns ett stort intresse för tron. Att sitta ner kring matbordet och bara tala om Jesus. Det finns det beställning på, ska jag berätta. Det finns en otrolig beställning på att be för personliga behov. Ibland dina arbetskamrater. Ute på skol, på rasterna. Att bara knyta personliga kontakter. Delge Jesus. Där i ligger mycket av framtiden. Den kyrka som bara jobbar med kollektivet kommer inte att klara av nästa tid. Jag skulle kunna profetera det. Det är den kyrka som vågar stå med händerna ner i myllan. Ner i det verkliga livet med de verkliga processerna. Där det inte handlar bara om institutioner. Inte att bara man bokar tid för att få samtalstjänst. Utan den kyrka som är som en levande organism. Som lever bland folket. Snappar upp behoven. Och är den uträckta handen. Inte som en institution i första hand. Utan som en medmänniska. Om ni förstår. Vet ni att i den kyrka som kommer att klara av en sekulariserad tid. Så finns några olika ingredienser. Jag tänkte jag skulle gå an på de här på medicinen. Jag ska försöka i alla fall. Jag tyckte jag mig märka i Jönköping. Svenska pingströrelsen, om vi talar om den institutionen här. Det är kris. Men det är också det är samma känsla. Det är kris, men det är också mycket positivt. Det finns många levande församlingar som växer och som intar sin plats i det andliga. Men man sa så här, om 15 år så är hälften av alla pingstförsamlingar borta. Om vi använder bara, jag menar, eftersom det bygger ju på människor. Om ingenting händer, så visst är förändringar nödvändiga. Händer det inget, så är det borta. Jag tror att det är samma sak här ibland oss. Händer inga saker, så är det borta. Kyrkor kan dö ut som institution, och det är ingen panik. Men om sekulariseringen kommer in i ditt och mitt hjärta, om du förvärldsligas som person och du börjar kompromissa och du själv glider bort ifrån Jesus, då är det panik. Då är det inte bra. Så att när vi talar om sekularisering, om förvärldsligande, så talar vi om ditt och mitt andliga liv. Hur viktigt det är att vi håller våra lampor brinnande, att vi har olja i våra kärl, att vi har kontakt med den heliga ande, att vi har kontakt med kyrkans överhuvud. För det handlar inte om organisationer, det handlar inte om en byråkrati, om att vi bara är ett system eller en förening. Vi är lemmar, levande lemmar, kopplade tillsammans. Och ja, vi står tillsammans i med- och i motgång. Och vi har kontakt med honom som är livgivaren, anden. Vi har kontakt med honom som är huvudet för denna församling. Jesus Kristus från Nazaret. Halleluja. För när sekulariseringen äter sig in i människosjälen, så då försvinner livet. Och vad är kyrkan utan liv? Ingenting. Den är död. Så jag sörjer inte döda kyrkor. Men jag sörjer när troende människor tappar elden. När troende människor tappar sin kärlek till Jesus och till församlingen. Andra Korinthierbrevet 4 och 5. Då står det så här. Vi predikar inte oss själva. Nej. Vi predikar inte oss själva. Utan Jesus Kristus som Herren. Ganska grundläggande. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Och låt mig ta några punkter som jag har fått av. Jag har stulit de här punkterna. Copyright is the right to copy. I andliga sammanhang. Nej, det är faktiskt Emanuel Minos som, det var i Oslo och lyssnade på Emanuel Minos i höstas. Det var starkt. Då han berättade om sin kontakt, om sin relation till Levi Petrus och TB Barrat. Då är man snart, jag tror han är passerat 90 år, klar i knoppen, berättar från sitt liv om när denna rörelse som vi på ett sätt representerar ändå bröt mark i Norden. Så talar han om våra pionjärer. Och jag vill bara nämna de här punkterna igen. Jag tror jag har gjort det förr, men de är lika aktuella ännu här några veckor senare. Det är ofta så att sångarna, de får alltid sjunga samma sånger om och om igen. Men vi predikanter ska alltid ha något nytt. Och det här är lite fusk. Men faktum är det att våra pionjärer i det andliga, om vi säger flöde vi är en del av, de förkunnar inte bara andens dop utan allt Guds rådslut. Och det här tror jag är fullständigt korrekt. Att predika hela evangeliets bredd. Oj vad det är viktigt. Att predika allt som står i Bibeln. Både det som är lite, som svider lite i vårat kött. Men också det som bygger upp och tröstar och förmanar. Och ger liv. Det som förändrar. Jag säger att andens dop behöver vi förkunna mera. Och jag tror att den församling som inte förkunnar om andens dop i framtiden, så kommer inte att se så ljus framtid. För jag tror på fullheten i evangeliet. Vi bygger inte bara med en och två stenar. Ska ett hus bli stabilt, ska det vara en bred grund. Det ska vara många byggstenar, många doktriner som samverkar, som ger stöd och styrka. Det är därför som kyrkan har klarat av så många år. Och den kommer att överleva också en sekulär tid. För den har sina dogmer i botten. Som står där oavsett hur för samhället förändras. Pionjärerna predikar försoning och frälsning. Och Jesu namn var centralt. Det här är mycket grundläggande. Men försoningen och frälsningen, det är centralt. Det behöver vara centralt. Vi får aldrig bli så moderna att i något avseende att vi tappar det centrala i evangelium. Och jag kan säga att när vi talar om förnyelse och förvandling, så räcker det inte med att sjunga nya sånger. Det räcker inte med en liten ny struktur. För det handlar om ditt och mitt hjärta. Först och främst handlar all förnyelse för församlingsliv om hjärtan som berörs av Jesus. Sen ska detta liv i ditt hjärta kanaliseras. Det ska förmedlas på ett relevant sätt. Det ska kläs i ett modernt språk som man inte talar arameiska för finländarna. Sen förkunna pionjären, det sa Emanuel Minos så starkt. Han sa att de förkunnade enkelt. Extremt enkelt. Mycket enkelt. Och sen en annan sak. Som jag tycker mig har sett till exempel i Frank Mangs böcker. Jag hoppas ni läser Frank Mangs böcker fortfarande. Amen. Han hade stor passion för att människor ska bli födda på nytt. Är man inte född på nytt, så är man inte en del av Kristi församling. Vi behöver ha församlingsgemenskaper där alla är födda på nytt. En kyrka där inte människor är födda på nytt är ingen kristen kyrka. Tänk att man måste säga sånt. Men det är sant. Det är de troendes gemenskap som är Kristi församling här på jorden. Och det krävs att var och en har gått igenom den smala porten. Var och en har blivit avklädd sitt eget för att uppleva Jesus och syndernas förlåtelse. Halleluja. Sen säger Emanuel Minos någonting annat. Han sa att den kristna kyrkan behöver i vår tid, sa han, predika dopet.
det nytestamentliga dopet. Och han sa, när pionjärerna började predika nytestamentligt dop, det var då förföljelsen satt igång. Och man predikade dop väldigt övertygande, så att man döpte tusentals människor. Och vet ni att vi i vår tid, vi ska predika dopet. För att det finns en styrka i det kristna nytestamentliga dopet. När man begravs från det gamla livet och uppstår i ett nytt liv. Och är det så att, att inte frälsningen betyder något, då är inte heller dopet viktigt. Men om vi tror att frälsningen och pånyttfödelsen är viktig och väsentlig, då är också dopet helt avgörande. För att då finns det ett tidigare liv som ska begravas med honom. Och då finns det också ett uppståndelseliv. Ett nytt liv som vi lever med Jesus Kristus. Och där uppstår vi i dopet i ett nytt liv med honom. Halleluja. Och vi begraver den gamla syndenaturen. Och det här är någonting av det mest härliga och fantastiska som finns. Dopet är inte bara symbolik. Det sker någonting i dopet, i det andliga, när du går ner här på din egen övertygelse. Och när du bekänner med din mun att Jesus är din Herre. Halleluja, skäms aldrig för ditt dop. I Jesu namn, skäms aldrig för ditt dop. Utan Paulus säger, håll fast, håll före att ni är döpta med honom. Förkunna, proklamera att vi är döda med Kristus. Paulus sa dagligen, vi dör med Kristus dagligen. Några punkter till här innan vi drar sträck. Heligheten är viktig. Heligheten. Ett heligt liv. Det handlar inte bara om kyrkans bekännelse. Vet ni att vi kan be bekännelseböner i kyrkan. Vi kan be dem. Men om det inte betyder någonting, om det inte syns i ditt liv att du är helgad åt Herren, då är det bara läpparnas bekännelse. Vi kan sjunga lovsångskören om att Gud är helig. Men jag längtar efter att denna helighet ska prägla våra liv. Det måste prägla våra liv. För vi är avskilda från världen. Vi är insatta i Guds rike. Vi är helgade för ett syfte. Och denna helighet är underbar. För ju mera helighet, desto mera Jesus. Sen behöver också församlingen i en sekulär tid försvara judarna som folk och stå för Israel. Det här är en väldigt viktig stor sak också i kyrkan. Kyrkan har inte varit känd för att stå med Israel och med judiska folket, utan man har nog förföljt mycket av Guds egendomsfolk i kyrkans namn, också i Jesu namn. Och jag tror i den yttersta tiden så kommer faktiskt de här två lägren att bli ett. Hedning och jude finner varandra i Jesus Kristus. Vi är del av samma träd. Och det här är ett underbart scenario i ändetiden. När också församlingen och Israel finner varandra i Jesus Kristus. Det är en sanning som vi bara borde tala ut i andevärlden i våran sekulära tid. När antisemitismen vill nästla sig in i församlingsmiljöerna, också bland kristna. När föraktet mot Israel bara växer sig starkare i församlingen. Och det är inte bra. Det är en cancer i församlingen. När antisemitismen kommer in, den behöver vi bara rensa ut. Vi välsignar Israel. Gud har en plan med Israel. Halleluja, frälsningen ska komma till Israel. Och vi har ett ansvar att förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det inkluderar hedning och jude. Sen någonting som det sista här som jag vill nämna. Som Emanuel Minos sa, det gäller församlingen. För han fick ju den här frågan. Vad har vi tappat idag? Vad har vi tappat idag när kyrkan ser ut som den ser ut? Jämfört med pionjärerna. Så det sista han sa, pionjärerna predika framtiden. De predikade om framtiden. De ingav hopp i folket. De bara klagade inte bara på sin samtid, utan de tände ljus. De gav medicin. Och det är så sant. Det är lätt att bara ställa diagnoser. Och oj, jag säger över den utveckling som pågår. Men det finns i all negativ utveckling så finns det någonting positivt. Och jag tycker att sekulariseringen i sig är väl kanske ingenting att hurra för. Men resultatet är att människor är öppna för Jesus mer än någonsin. Och det är jättebra. Det är fritt fram att predika Jesus. Avskaffa kristendomen som sådan. Men lyfta fram Jesus och det han står för. Värderingarna. Fantastiskt. Fantastiskt. Så nu ska jag summera dem. De predikar hela evangelium. Och de predikar om andens dop. De talar om försoning och frälsning i Jesu namn. De förkunnade enkelt, extremt enkelt. De hade passion för att människor ska bli födda på nytt. Man predikade nytestamentligt dop. Och att den som är döpt ska gå med i församlingen. Det tror vi fortfarande. Är du döpt så behöver du tillhöra en lokal församling. Hur individualistisk än vår tid må vara, så behöver vi varandra. Tillhöra en församling. Helighet betonar man. Och man försvarar judarna som folk. Och det var före andra världskrigets tragiska händelse. Så stod man och predikade om det judiska folket. Och det sista, att de predika framtiden. Och jag hoppas att du som är med här idag vill se mer i din egen tid av Jesus. Jag är egentligen personligen själv ganska trött på kristendomen. Detta ytterpåverk som omger kyrkans verkliga kärna som är Jesus Kristus. Det finns så mycket slaggprodukter i kulturbudskapet kring Jesus som har sårat, som har hållit människor borta ifrån det äkta och det sanna. Ibland har vi varit så dåliga på att förmedla det enkla i Jesus Kristus, utan vi har också leverera tramporglar i vårt budskap. Och det är det som människor har blivit stötta av. Jag har blivit stötta av det. Kanske ni har undgått de här ska vi säga den här kristendomens dom. Vi är Jesu lärjungar. Vi är kanske inte kyrkans officiella representanter om vi tar kyrkan som institution. Jag är ganska trött att förknippas i vissa sammanhang som den här prästen. För att då vet jag att det de tänker på, det är inte det jag vill stå för. Jag vill ju vara glad och positiv. Men när kyrkan hörs och syns, då är man mot. Och då tar man ställning i viktiga, säkert etiska frågor. Och det blir liksom bara mot och mot och mot. Och det blir så dystert och så tungt. Och det som är kärnan, att Jesus var smord med glädjens olja mer än sina medbröder, Det kommer aldrig fram. Att Jesus gick omkring och botade människor. Att han hjälpte, att han lyfte av bördorna. Att han satt dem fria. De betryckta fick hopp. De svaga nedböjdes och lyfte han. Men det är kanske inte det som vi är kända för. Som kollektiv. Och det ska vi ändra på. Halleluja. För att nu ska vi gå ut från denna lokal. Och vi ska vara Jesu ambassadörer. Vi ska stå för Jesu gärningar. Vi ska ha Jesu hjärta. Vi ska se med Jesu ögon. Lyssna på Jesus sätt. Tala som Jesus talar. Med makt och med myndighet. Övertygande. Vi ska reta upp fariséer. Ska vi göra det? Det kommer på köpet. Men vi ska vara allt det som Jesus var. Vi ska inte provocera i onödan. Vi ska inte ha konflikter och strider i onödan. Utan vi ska stå för det positiva, det goda, det frigörande, det glada, det upplyftande. En sån kyrka kommer att dra till sig mycket människor. Men den kyrka som kommer med lagens långa arm och pekar finger, det här och det här, där har vi felat och där har vi felat. Varför skulle jag komma dit? Jag redan vet det. Mitt hjärta har redan dömt mig. Kyrkan, Jesu representanter på jorden, står för den öppna famnen. Tänk att vi gör det. Vi ska stå för allt det som kärleken representerar. Värmen, men också ansvaret. Också gränsdragningarna. För det är en del av kärleken. Det är en del av fostran. Men huvudbudskapet ska vara: alla är välkomna. Ingen är utesluten. Ingen exkluderad i Jesu familj. Han som har dött för världen vill också omfamna världen. Halleluja. Religionen får jättegärna minska och bli marginell. Om sekulariseringen gör det. Men samtidigt som det sker, som religionen läggs åt sidan, kristendomen, så tar vi fram Jesus i centrum. Halleluja. Tack och lov, nu ska vi be. Jag vet inte hur vi ska gå vidare här. Kanske Björn kan komma fram och spela lite. Halleluja, Jesus Kristus. Först av allt, Jesus, så vill vi inför dig säga att vi vill att du ska ha första platsen också i denna gemenskap. Om igen, Jesus, vill vi sätta dig i vårt eget liv på tronen. Jesus, vi vill inte halta på båda sidorna. Vi vill inte, Jesus, låta våra hjärtan svalna av. Utan vi vill att våra hjärtan ska vara brinnande. Låt, Herre, din närvaro, din smörjelse komma in i vår tid, i hela vårt land. Herre, vi känner ett ansvar för detta land. Att kunna förmedla vem du är på ett sätt så att alla förstår det. Så ofta har vi misslyckats att presentera dig, Jesus, som du verkligen är. Men det är det vi vill. Vi vill, Jesus, med allt vad anda är och har. Vi vill med allt vad vi är förhärliga dig, Jesus. Hylla dig, vår mästare. Prisa dig. Och vi vill, Jesus, leva nära dig. Vi vill, Herre, att när vi tar vårt sista andetag här på jorden, när våra dagar är räknade, så vill vi uppleva att vi har levt vårt liv för dig med allt vad vi är och har. Jesus från Nazaret, kom in starkare, kom in starkare. Vi ber för hela kyrkan i vår tid, Jesus, speciellt i vårt land. Jesus, du som är kyrkans mittpunkt, vi ber att du ska få vara där, så att inga människor tar din plats, så att inga människotankar tar den plats som ditt ord ska ha, så att inga andra filosofier kommer in och tar den plats där du ska finnas. Jesus, hur än vår tid förändras, så ber vi att vi ska kunna orientera oss tryggt framåt. Halleluja. Halleluja. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Jag vill säga att jag är så oerhört tacksam, speciellt nu också när jag var i Jönköping. Det var säkert 300-400 pastorer närvarande. Jag är så glad att få vara en del av just den här församlingen. Av den enkla anledningen för att vi har framtiden framför oss. Vi har framtiden framför oss. Det är så mycket ljusa saker, så mycket positivt vi ska glädja oss över. Vet man, talar nu om församlingsförnyelse. Det finns församlingar som inte har förändrats sedan 60-talet. Man sjunger samma sånger, det är samma människor. Alla som har lett församlingar genom olika förnyelseprocesser säger att det tar mellan 7 och 11 år att göra grundläggande förändringar i en traditionell etablerad församling. Vi har haft mycket smärta som vi har upplevt under årens lopp. Men vi ska tacka Gud för att vi är där vi är. Och det är just det jag tror, att det är så starkt. Att Gud kan också låta liksom det här överflödande livet som pulserar emellan generationerna här också få flöda ut över hela detta land. Och jag vet att det kommer också svämma över till andra länder. Det är fantastiskt det som sker i Vasa. Försök någon gång sätta dig lite på sidan och se vad Gud har gjort här i Sions församlingen i Vasa de sista 20 åren. Det är en fantastisk resa. Och jag tror vi behöver vara ödmjukt tacksamma till Gud att vi får vara med, att vi får vara en del av denna härdsmälta av tappra kämpande människor. Nästan varje vecka nu ringer det någon som vill göra intervjuer, undersökningar. Hur har den här församlingen gått igenom? Vi har en sån som ligger här som borde fyllas i. Men man frågar, hur är det? Hur har det gått? Det har kommit in nya generationer. Många församlingar står fortfarande med ett ledarskap som är 60 plus. Man har inga yngre generationer alls i bänkarna. Inga barnfamiljer, inga ungdomar, inget barnskrik alls. Det är sorg. Det är lika stor sorg som när en kvinna inte kan få barn. Ofruktsamhet. det ofta förknippas med mycket smärta. Och det finns kvinnor som hellre skulle säga att om vi ens skulle ha en grav till gå till med vår sorg. Men vi har ingen grav heller att gå till för att sörja att inte vi kan få barn. Det är smärta. Att konstatera kanske som äldste kår, det blev till ingenting. Vi får lägga ner. Men det finns också någonting som jag vill säga, och det är det. När du studerar de ofruktsamma kvinnorna i Bibeln, om det så är Sara, Rebecka och allt vad de heter, det var just de som inte kunde få barn som Gud använde för att föra nästa generation framåt. Så där det inte finns, där kan det komma. Där vi minst anar det, så kan Guds ljus spira fram. Det är ingen självklarhet bara för att det finns unga människor att man har framtiden rädda. Det är så många faktorer som gör att det ska gå ihop. Det står så här: jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i jubelrop, du som aldrig har fött. Den övergivna ska få fler barn än den gifta kvinna, säger Herren. Gör mer plats åt ditt tält. Spänn ut dina tältdukar. Snåla inte, gör linorna längre. Slå ner pluggarna stadigt. Jesaja 54 och 3. Förlåt, tolk. Åt söder och norr ska du utbreda dig. Dina ättlingar ska fördriva de främmande folken och bosätta sig i de övergivna städerna. Var inte rädd, du ska inte behöva skämmas. Det finns många övergivna städer. Så jag tycker, ska vi våga be om det? Att Gud ska kunna bruka också oss här. Att spänna ut tältpluggarna lite längre. Det finns någonting nämligen, tycker jag, i den kallelse som vi kollektivt bär. Att kunna sträcka oss ut lite längre. Men det krävs att vi verkligen vill det. Att vi önskar göra det. Välsigna, ge välsignelse för att vi har fått välsignelse. Vi har fått förintet. Låt oss också ge förintet. Halleluja. Det kommer en tid nog där vi ska få se ökad skörd. Men det går hand i hand med din andliga utveckling. Det går hand i hand med att du stiger ut i din kallelse. Stå inte och tveka när Herren bjuder ut 1000 alnar till. Låt inte modlöshet hindra dig när Herren kallar dig ut på djupare vatten. Där du mister kontrollen, där du själv får pröva dina egna gränser. För den berättelsen har kommit till mig. Det var han med metsnöret som mätte ut 1000 alnar i Hesekiel. Så mäter han ut 1000 alnar till. Och så gick den här mannen, eller vem det var, så gick man 1000 alnar till och vattnet steg. Och jag tror att vill vi se en stark karismatisk tid framöver där vi ser allt som Gud har, och det dopar och omvändelse, andeuppfyllelse, så krävs det att vi stiger ut 1000 alnar till. Det är en samverkan mellan din lydnad och Herrens önskan. Och därför predikar vi också det fulla evangeliet. Det handlar om lydnad. Det handlar om att fatta hans hand och kliva ut i sin egen. Gå den väg som du ska gå. Gå den stig som bara är din. Joels profetia säger: ingen ska tränga den andra, utan var och en går sin väg framåt. Du ska inte gå någon annan stig, utan det finns ett par skor från Herren som är passande bara för dina villiga fötter. Halleluja. Och jag vill uppmuntra er, ni som är lite äldre. Ni har så mycket mer att ge. Ni har så mycket kvar att ge. Trappa inte ner innan Herren tar er hem. Ni känner Herren. Ni känner Herren, honom som var från början. Trappa inte ner. För ditt hjärta, fast du har varit med i en församling länge, kan också bli ljummet och kallt. Det finns ingen automatik. Trappa inte ner. Herren säger det. Trappa inte ner. Håll dig nära mig. Halleluja.